Du lyssnar på Hur blir det med julen? Av Annika Devert och Jessica Devert. Uppläst av mig, Klara Simmergren. Till mamma och pappa, för att ni gav oss varandra. Prolog. Säg att det inte är sant, mumlade Linda med hjärtat dunkande i bröstet. Hon drog fingrarna över iPaden för att förstora annonsen. Hon lutade sig bakåt i köksstolen och tryckte händerna mot bröstet. Han var död. Efter en tids sjukdom hade det stått i annonsen som prytts med en liten segelbåt. Sörjd och saknad av sina tre döttrar. Synfältet blev ett suddigt smalt fält där den blå taklampan tycktes gunga fram och tillbaka. Det värkte i tänderna när över- och underkäken pressades mot varandra. Ilskan steg i kroppen och fick henne att häftigt resa sig från bordet. Stolen for i golvet och Linda gav ifrån sig ett skrik. Vad är det som händer? Katja la ifrån sig disktrasan på köksbänken, ställde tillbaka stolen och la en hand på Lindas axel. Luftstrupens väggar var som fastlimmade mot varandra och Linda förmådde bara peka mot surfplattan på bordet. Katja läste medan hennes hand långsamt strök över Lindas rygg och spred ett lugn som fick henne att andas normalt igen. Är det han? Frågade Katja. Linda nickade och la armarna i kors över bröstet. Ja, det är min så kallade pappa och nu är allt för sent. Kapitel 1. Vintersolens bleka strålar kämpade sig in genom de färgade fönstren och bildade ett kaleidoskopmönster i rött, grönt och gult över den ljusa kistan. På locket låg en bukett med vita blommor med klorofyllstinna gröna blad och bredvid ett foto av honom där han poserade vid sin älskade båt med en gitarr i handen. Precis som han ville ha det. Det var bara så obegripligt att han låg där, stel och tyst i trälådan. Anki såg upp mot predikstolen och blinkade för att få konturerna att bli skarpa. I kistan låg mannen, vars uppmärksamhet och kärlek hon alltid längtat efter, medan andra saker och människor ofta tycktes varit viktigare för honom. Hon såg ner på sina händer som vilade mot den svarta kjolens blanka tyg och log för sig själv. De hade fått några fina år då de kommit varandra närmare än de någonsin varit till sist. Hon hade berättat om sina känslor, han hade bett om förlåtelse och hon hade förlåtit honom. Prästen höll Bibeln mot bröstet och nickade mot Anki. Hans blick sa henne att hon borde göra något, men kroppen var tung som betong och benen kändes som nykokt spaghetti. Varför var det alltid hon som skulle göra något? Och vad var det ens hon förväntades göra nu? En mjuk hand strök över hennes kind. Hon kände fukten av de tårar hon varit övertygad om att hon inte fällt. Vi ska resa oss, viskade Moa. Hennes dotter, som matchat sin mörkblåa kostym med att färga håret i kornblått och rosa, var halvvägs på väg upp från bänken och tog ett fast tag om sin mammas arm. På Moas andra sida reste sig Per och gav Anki en uppmuntrande nick. Med en suck som om hon var 80, inte 60, sköt hon upp den låga trädörren som skilde kyrkbänken från altargången. Hon mindes att hon skulle vända sig mot kantorn och kören som stod på läktaren och ge dem tecknet för att sjunga den sista sången. Innan hon hann vända sig om smällde det till i kyrkbänken bakom henne och det återhållna snyftandet hon hört under hela ceremonin steg till hulkande gråt som ekade genom kyrkan. Några sekunder senare sprang hennes yngsta syster Jenny mot kistan med en röd ros i handen och när den svarta kjolens volanger fastnade under klacken på den ena av hennes högklackade stövletter snubblade hon och föll framåt. Det kändes som om hela kyrkan höll andan när Jenny i sista stund tog stöd mot kistan och återfick balansen. Kistan gungade fram och tillbaka på sin ställning och prästen tog ett steg mot den med framsträckta händer. Fotot på pappa gled långsamt mot kanten och Jenny slet det till sig och tryckte det mot bröstet samtidigt som prästen la händerna mot kistlocket för att...